Det är också en, det gäller att sätta samman en lista som med lite av vart. Det ska vara något för alla. Och vi har inte haft något som liknar krim för. Och då tror jag alla syns det var lite göj.
Bonjour à mes collègues Thomas et Nina. Bienvenue. Comment allez-vous aujourd'hui?
Nog så grejt.
Blu. Jag kan alltså inte fransk.
Dock har varit i Nordens Paris, så jag tänkte vi måste ta det på fransk, men jag anar en viss motvilja mot att ta en halvtimme.
Jag har inte snackat fransk sedan jag var 19, så jag tror vi tar det på.
Du är ju på interrail i utlandet kvar sommar. Kan klarar du med det?
Då snackar jag franska min från jag var 19, och då har fransk men börjat snacka engelska tillbaka, så sån är det. Men jeg står på.
Ikke gi opp, Nina. Fortsett med franske forsøken deres.
Yes.
Nina og Thomas, dere i studio i dag for det vi skal snakke om bibliotekets litteraturpris, og dere to Sølvbergets utsendte smaksdommere i den nasjonale bibliotekar-nørde-tevlingen, som består av en lang prosess som skal føre frem til at det i høst skal bli utropt en vinner av bibliotekets litteraturpris 2024. Vi skal komme tilbake til de 10 bøkene som nominert, men kan ikke dere gi oss litt sånn inside juice fra denne prosessen? For vi som på utsida, vi som blir holdt i kulden, der de gråter og skjærer tenner, som det står i Bibelen, vi lurer veldig på hva skjer egentlig? Hvor høye er kanapéene, og hvor dyr er champagnen når liksom, de ypperste leserne blant norske bibliotekarer møtes for å finne ut hvem som skal bli nominert til prisen?
Det føltes allerede av prestasjonsangst.
Det var lite kanapéer og champagne. Ja. Det burde kanskje vært mer av det.
Det var vel kantinemat.
Ja. Og,
men denne her prisen, da, dette er jo tredje året som vi jobber med prisen, og jeg har vært prosjektledere de første to årene, og i år så er det Trondheim Bibliotek som har tatt over som prosjektledere. Så det som sker, det er en pris som er grunnlagt av de åtta så kallade storbybiblioteken, som er Stavanger, Bergen, Tromsø, Kristiansand, Drammen, Bærum og Deichmann, Oslo. Og så alle de biblioteken har avstemning innan seg selv og sender en inne lista til oss som, med de åtta mest populære bøkene fra det biblioteket. Og så får vi en lang lista av det da.
8 ganger 8, det blir 64 i mitt hode.
Ja, men nå ser jeg også en overlapping da, sant?
Okay.
Noen bibliotek som er de samme. Så det,
ja.
Så det blir mange, det var 56 bøker i år på den lang listan da.
Og har jeg skjønt det rett med at dere faktisk leser sånn mer eller mindre disse 56 bøkene før dere møtes for kansliets treff i år da i Tromsø?
Jeg har gjort et tappert forsøk i hvert fall.
Ja, og jeg vil bare si en sak til at vi også har med oss i resten av Biblioteket Norge danner på en måte en niende ting som også sender inn forslag da. Og de mest populære, de forslagene blir ekstra bøker som blir lagt til, så nu er det alle bøker i Norge, alle biblioteker i Norge som kan være med og lage langlisten også.
Men det kanskje viktig å si at når du sier at det de mest populære, dette altså det ansatte på biblioteket sine favoritter.
Ja, ikke de som lånt ut.
Ikke de som lånt ut, eller mest populære blant lånerne, nei.
Ja. Ja, så 56 bøker i år var det, ja.
56 bøker.
Vi gjør så godt vi kan, og om man er heldig, så har man jo lest mange av dem allerede. Nina var veldig uheldig.
Ja, men, jeg har lest 5.
Ja.
Mm. Ok, så det, på et tidspunkt, var det tidlig i 2024, så ble den lista på 56 bøker, som det vel da var, klar.
Mm.
Og i løpet av vinteren så leser dere disse bøkene så godt dere klarer, og så kommer dere til samlingen, som i år var i Tromsø, med det mål at dette skal kokes ned til 10 nominerte.
Ja.
Da er jeg på sporet av det som skjer.
Mm.
Riktig. Jeg skulle forresten hilse til deg, Thomas, fra biblioteksjefen på Averøy.
Oh, ja, okay,
jeg traff henne i påsken. Jeg er der på påskeferie, og jeg traff henne ut forbi biblioteket i Kristiansund.
Ja vel, det er
helt hun hadde sett meg på YouTube, og skulle da hilse til Thomas, som var prosjektleder fra det gamle tidligere prosjektleder. Ja.
Ja, for de var med og jobbet med prisen i fjor.
Det var det.
Så det var kjempekoselig, takk skal du ha.
Ja, så du er en slags celebritet i biblioteket. Musikk Norge tack vare detta. Detta här är din stige till himlen som Led Zeppelin sa på detta projektet. Men alltså när ni då möts i Tromsø och ska göra 56 böcker om till 10. Hur som föregår det? Börjar en sån okej, folkens, är det någon böcker här? Ingen likte, så bara fjärna vi de och så snackar vi inte mer om de. Det vill jag tänkt vara en smart måte att göra på.
Det blev ju mer positivt då.
Ja.
Alla snackat om sina två favoriter. Ja. Därmed så stod det ju då 32 böcker.
Ja, så då alla fick välja som på något en personlig favorit och en favorit som de mente var representerade våra förväntningar till det ska bli listan då, det vill säga bred appell samt kombinerat med kvalitet. Så då var 32 igen. För vi ingen av oss har lust att snacka negativt om böckerna, sant? Så för och i tillägg så är det ju alla de böckerna som är där är ju favoriten till någon som sitter där. Så vi hade inte lust
eller någon av de som väntar hemma på hemmabiblioteket.
Ja.
Ja, men det är ju inte familjemedlemmen och angriper bara någon böcker.
Det kan vara starkare än familjemedlemmar.
Oh, ja.
Ja, så jag tror ingen av oss hade lust. Jag tror jag slängde fram ganska tidigt med att om inte vi kan ta liksom stämma på det vi inte vill ha med,
ja.
Men det var ingen som ville det.
Nej.
Så då blir det liksom omvänt då att vilka böcker liker du allra bäst. Så alla hade förberett två böcker var.
Alltså jag har sett min andel med såna dokumentarer om för exempel FIFA system i fotboll, sant? Och jag vet ju att såna församlingar så detta det är skrupellösa, hänsynslösa folk. Men så här hörs ju mer ut som sån där utvidad kosetimme i barnhagen. Ska vi alla vara glada och snacka om de vi våra favoritböcker här och hvis någon inte likte en bok så bara la vi det. Passera istället.
Alltså vi sammanligner oss själva med den här konklaven när man ska välja ny pave.
Ja.
Är det kardinaler de heter? De som sitter där så sitter de och så får de inte lov att komma ut förrän de elden och papper som blir vit rök eller ett eller annat sånt.
Yes.
Så vi det är sån vi ser på oss själva då.
Ja.
Ja.
Mm. Men det hörs ut som en ganska civiliserad maktspel där inne då.
Jag vill inte säga att det var barnhage alltså, det var ju kanske lite mer
Nej.
Nej, det var nog häftigare än barnhage.
Ja, för jag har ett sånt minne som bara kuttar ut allt som sker runt mig. Men Nina fortalte, när vi snackade om det igår, så fortalte Nina att någonting, vi satt på en måte i sån, vad heter det, hästeskoform. Ja, för vi är 16 personer och vi är två från biblioteket och åtta biblioteket.
Ja, ja.
Och så sa jag något fräckt till en av de nya projektledarna. Och det följde till att hon visste bägge fingrarna till mig. På andres från andra sidan rummet. Och någon av yngre deltagarna var väldigt chockerad. Så som det var, men det är ganska starka känslor och hetsig stämning, men inte personangrepp och inte äkta sinne.
Nej, det var en hygglig och engagerad församling som kranglet dypte ändligen, men inte på en ubehaglig måte och inte personangrepp och när första dag var det definitivt inte var tecken till någon vit rök i det hela tatt. Den vita röken kom ju också lite sent. Men så var det ju god stämning och så gick vi och spiste middag alla sammen utan att det ut som någon tog upp något sånt. Ja.
Men går folk in i detta med kompromisslöshet?
Ja.
Eller sånt. Jag har en bok. Visst jag får flertall för den. Så jag vill lite stötta allt möjligt.
Det är lite ranker och liksom eller sån spill. Men ja, det syns att vi håller på två hela dagar. Vi träffar börjar torsdag morgon och så är färdig fredag eftermiddag, så det är två hela dagar. Och då man ser ju vilka taktiker som går hem. Det lönar sig inte att försöka bestämma över folk. Det går inte hem, så du måste liksom tänka sån okej, okay, men jag tänker sån så jag liksom
okej, okay, hur är det för dig som är så naiv och i detta sällskapet?
Ja, jag såg ju vilka taktiker som funkar hos de andra damerna i min ålder och tänkte åh, det är sån man gör. Så då försökte vi liksom kan vi byta ut den här boken mot den här boken. Och så gick jag hem. Så jag fick ganska mycket som jag ville. Jag är väldigt förnöjd med listan i år. Jag har egentligen inte varit så förnöjd för som jag är i år. Alltså jag har varit förnöjd för också, men i år så var det många böcker som jag verkligen likte.
Ja, men är det inte en taktik här att ønske inn masse dårlige bøker bortsett fra den som bra som du vil ha selv?
Nei.
Sånn at folk stemmer på den som faktisk bra? Altså.
Jeg tror til forskjell fra deg også, men som er egentlig gjennområten, så de fleste I den her gruppen ganske sånn, har faktisk lyst til å, at det skal bli en bra lista og en bra prosess. Men i slutten så begynte vi stresse med om vi skulle klare å bli klare få en lista ferdig, for vi ble ikke enige.
Det tog lang tid. Ja, og så det langt, som han ene sa, det langt å gå fra Tromsø, hvis ikke denne røyken kommer.
Ja.
Så det var, ja. Men det gikk.
Det gikk. Vi kan ta for oss raskt de 10 bøkene som nominert. Jeg kan lese de opp, og så kan jeg si noe om de sånn generelt etterpå, siden jeg mer... overfladisk innstilt til dette enn dere.
Jeg vil bare si at det kjennes veldig ulovlig for meg at du skal lese opp bøkene, for når vi spiller inn det her så lista fortfarande hemmelig, for vi skal, det mye ting rundt som skal bli klart, så for meg så føles dette som sånn for et hellig brød eller noe.
Ja, jeg har ikke turt å si til familien min, vi har bare lagt disse bøkene sammen med andre bøker så de ikke skal vises og sånn, så dette ja. Har vært superduper hemmelig.
Ja, det det. Det ordentlig hemmelig. Det er bare du og så de på innkjøpsdelingen som vet om hvilke bøker som nominert egentlig.
Men kan si det nå, jeg burde egentlig stilt her I dress for å være verdig til å lese opp den lista, eller burde jeg...
Ja, jeg jo litt skuffet.
Ja, det sant det. Men shorts, det jo april, så må jeg være lov å gå i shorts og singlet.
Det snø I dag, hvis det var
Ja vel, Nina da, kan du lese disse
Nei, det var ikke sånn jeg mener.
Det var jo det.
Nei, det bare føltes så rart at vi kan snakke om det. Det var bare det jeg mente, ikke at du ikke får lese dem.
Det høres ut som jeg...
Du shit, liksom.
Jeg ikke har vært med. Det der eventyr med den høna som spør hvem som vil være med og... så kornet og høste det og ja. Kverne det, ingen vil være med, men så når høna har lagt brød og spør hvem vil spise brød, så sier jeg jeg vil. Og så sier høna nei, det skal jeg ha selv, for dere har ikke gjort en dritt ja. Så det kanskje litt den følelsen
absolutt
du sitter...
ikke, det var ikke noe rettet mot deg også, men selv om du forsøker å få det til
jeg tar den kritikken til meg personlig, jeg skal finne frem sykemeldingsskjema på intranett ja. Og så ses vi kanskje over sommeren.
Ok, Åsmund, les nå.
Ok. Dette de nominerte til bibliotekets litteraturpris. Sommeren med Baldar av Øyvind Berg. Den dagen Nils Vik døde av Frode Grytten. Tålboy av Therese Bakkevold. Jeg vil våkne til verden av Caroline Brennjord. Kokebjørn av Mikael Nimi. Alt som skrangler av Erlend Skjetne. Skinnene døde av Mastag Shafiejan. Piranesi av Susanna Clark, Morsmelk av Nora Ikstena og Nervøse tilstander av Tsitsi Dangaremga.
Ja.
Hvis jeg skal be dere hver si et ord om denne lista, som oppsummerer denne lista, hva det?
Skal jeg begynne?
Mm-hmm.
Jeg føler at et ord som dekker mange av bøkene I hvert fall selvbiografisk. Det veldig mange av bøkene som I større eller mindre grad selvbiografisk. Jeg vet ikke, vi kan jo gå inn litt på det når vi snakker litt om de individuelle titlene, men, ja. Men det veldig få av dem som ikke har et element av selvbiografi, synes jeg.
Nina, har du et annet ord?
Ja, jeg tenker jo at minner og hukommelse også en ting som går igjen på flere av de.
Mm.
Hva som faktisk man husker og hva som egentlig har skjedd, som ofte to veldig forskjellige ting.
Ja.
Og en del relasjoner, familie, andre.
Ja. Hvis jeg snakker som den vanlige leseren jeg så er jo mitt inntrykk først at det var mye her jeg ikke har lest. Mm. Og langt mindre hørt om. Gjør dere sånne avveininger når dere sitter og finner frem til de 10 bøkene? Altså, det noe sånn at vi skal vise hvor mye bra som finnes der som ingen har hørt om? Det en del av avveiningen? For jeg tenker liksom, litt av jobben til et bibliotek jo kanskje også å speile publikummet sitt. At publikummet kjenner igjen det vi synes bra.
Ja, det var kanskje en av sakene som ble tatt opp. Og jeg må også si at jeg hadde da lest 5. Jeg jobber jo her og leser en del bøker I løpet av et år. Det var jo absolutt mange av disse jeg aldri hadde hverken hørt eller sett noe til. Så så det har väl också varit en sån att man inte kanske önskar ha de allra mest kända och dra fram andra pärlor.
Jag tror vi det ligger i bibliotekarens natur att man har lust att framhäva ting som inte är så känt eller kanske författare som inte är så känt. Men vi lever ju i en egen bubbla som gör att vi tror att alla har läst många böcker. Att vi tror att alla har läst Vigdis Hjort för exempel. Men i realiteten är det ju inte sånt. Kanske 10% av folk har läst Vigdis Hjort. Sant? Men vi känner att det har alla läst. Så vi har ju ett lite skevt blick på det. Det känner vi ju efterhvert. Men vi tänker väl det är mycket tänking.
Och när Thomas säger vi bibliotekarier så menar han sig själv och de andra bibliotekarierna. För att som litteraturvetter så är jag inte med av vi. Så jag är på något sätt folkets stämme i detta här.
Ja, det är
slåss på
läktar och godta att en litteraturvetare ska se på sig som folkets stämma. Nej tack.
Ja. Ja, men i en drömvärld är det då så att denna lista blir presenterad för folk och så blir den selvfølgelig förmedlad av oss och av många andra bibliotek och så får dessa böcker ett uppsving. Det är alltså sån folk går och uppsöker dessa smalare titlarna och läser de och allt det där. Det är en stor del av grundtanken bak prisen.
Alltså grundtanken bak prisen är det bred appell med kvalitet. Sant? Och så detta det att inte alla har hört om alla böckerna betyder inte att de är väldigt smala på det måten att de är vansinnigt tillgängliga. För många av de här böckerna är lätta att läsa. Det är bara att det kanske inte är de största namnen då alltid. Och så ett av frågorna är vad är hänsikten med litteraturprisen? Och det började med att vi skulle ha en slags motsvarighet till sommarläs som är ju en sån barnläsning för barn under skolferien så att de inte ska komma så långt bak på läsning för forskning visar att barn kan läsa mycket dåligare i september än i juni. Så det blev som en sån nog för att vuxna ska ha en slags kampanj för att de kan läsa en bok eller två som de inte hade läst ellers. Så det är det som är tanken och så är själva prisutdelningen och sån är en, på något mer eller mindre en bieffekt. Det handlar mer om att vi har lust att vuxna ska läsa mer. Och då har vi gjort detta utvalget med tanke på det då.
Mm. Okej, hvis vi går lite kort in på hver bok. Dere har ju läst disse bøkene. Kan dere dra oss raskt igenom med det som är det typiska med hver bok och gjennom hvorfor han är nominert? Och gjerne hvis det är någon gøye historier om att detta var det en rabiat bibliotekar från Kristiansand, så han länkade sig fast till mötebordet och klädde sig naken hvis inte denna boken blev nominert.
Du aner inte hur nära som det är då. Vi kan ta varannan bok.
Ja.
Vill du börja?
Jag kan godt börja. Och särskilt sen när det är folkets stämma så tänker jag att jag startar med en bok som jag aldrig ville ha läst, hvis inte det var för detta här. Och detta är min favorit av de 40 böckerna som jag har rockat av 56 titlar. Och det är Sommaren med Balder av Øyvind Berg. Där hallo förlaget Oktober försidan kan skines upp något för den ser heller inte speciellt gøyal och fin och sår och varm ut som den faktiskt är.
Det låter väldigt på det.
Passar inte helt till boken.
Nej, passar inte det helt att jag vet
inte vad. Jag tänkte först är det narkotika som ligger lite sån lemfällig på ett bord.
Jeg vet faktisk ikke helt hva det er. Jeg har tenkt at det er noe sånn ullent som blåser.
Ja, kanskje det.
Men den her kan det gjøres bedre i pocketutgaven. Og det er en utrolig fin dagbok fra sommeren 22, som hovedpersonen skriver om seg selv og kona som er fra Balkan, og om hunden Balder. Og det er sommer i Norge, og det er referanser til krigen på Balkan, til haiku-dikt og all verdens underligheter av kunskap som er puttet inn.
Altså, du nevner så mange ting nå, og ingen av de tingene er det spor av på forsida.
Nei.
Det er så godt gjort altså, som du får det.
Det er helt utrolig at
det
går an å finne
den. Det kan være kruttrøk, så...
Men det heter, ja, men det är inte så mycket sån skiting i den här
Men boken heter Sommaren, og så är det helt svart.
Ja.
Altså, allerede der... Har du mistet meg?
Ja, og så det så, fordi at hele, altså, vi, eller noe sånt, det jo flere sånne grunnstemninger, men det sånn norsk sommer og bærplukking og sol og utegrilling og alt mulig rart. Og ja, den ja, det speiler det ikke.
Nei.
Men den så utrolig fin, og lettlest opp I alle haiku-diktene og japansk historie og alt mulig rart, og Balkans historie selvfølgelig. Og mange kloke tanker. Så det ble min favoritt.
Ta oss tilbake til sommeren 22. Altså det den første sommeren med krig I Ukraina.
Ja.
Pandemien slutt.
Ja.
Mer ting?
Nei, det med den krigen I Ukraina gjør jo at forfatterens, eller jeg-personens kone som har vokst opp på Balkan begynner å reflektere og huske tilbake igjen på mange ting, og hvordan man da, som oppvokst I Norge, ikke klarer helt å relatere seg kanskje til hvordan det å vokse opp I en krigssituasjon, og hvor lenge etter det setter seg I oppvoksende generasjoner. Så det spiller absolutt inn, og den litt sånn rare følelsen etter den første sommeren etter covid, det kommer jo også ned. Og så det denne hunden da, så alle som har hatt hund, eller tenker at de skal ha hund, må lese den.
Men jeg ikke et hundmenneske, men jeg likte den kjempegodt også, og jeg likte også Balder.
Ja.
Men jeg ikke et typisk, jeg en kattperson, liksom, men jeg likte den, og en vis mann av oss 16 som var der, det var meg, sa at Det lettlest høykultur. Det føles som noe som borde vært vanskeligere å ta til seg, men det ikke det. Det en rar blanding av dikt og dagbok og krigsminnen og litteraturhistorie, men det veldig, veldig lett tilgjengelig og veldig koselig og trist og fint. Kjempebra.
Det kanskje litt vanskelig å vite hvem man for. Altså, coveret gir ikke så mange hint, og så står det prosa, dikt, dagbok.
Ja, for å virkelig det, liksom ikke appellere til noen, så legger
skal,
det ikke det.
Hvem skal lese denne boka, lurer
jeg på? Jeg har heller aldri lest den, om ikke det har vært for det er jo også en av de fantastiske tingene med å jobbe med denne prisen, at man har lest så mye bra som man aldri har tatt I ellers. Og ja. Vi begge til oss som leser mellom 80 og 100 bøker I året, men vi ingen av oss hadde tenkt på å lese den, for den kan jeg virkelig anbefale.
Ja, vi går fort videre til neste bok, som på lista mi I hvert fall, Dagen Nils Vik døde av Frode Grytten. Den har jo mange hørt om, og den fikk vel også bra prisen I fjor, så vidt jeg kan huske. Men likevel, kort om Frode Gryttens prisvinnende jordroman fra fjorden.
Er det meg?
Det det, men jeg kan godt få snakke om den, for jeg har den på listen okay. på nummer to,
ja.
Hvis ikke du vil snakke om den.
Jeg har ikke forberedt den.
Nei, for den da så populær at jeg da ikke har noe å vifte med, men forsiden der betraktelig bedre og appellerende. Men dette er av de ti, så det min favoritt nummer to, og den hadde jeg nok heller ikke lest, hvis ikke det var for denne prisen. For, ja. Men det gjorde jeg nå. Og ble helt oppslukt av den historien, og titlen sier jo hva som skjer, altså der jo alt lagt, dette den dagen da Nils Vik døde. Men man følger altså Nils Vik, som har vært skyssbåtfører I en eller annen norsk fjord, en hel dag, siste dagen han lever, og da møter han igjen alle de han har fraktet, levende og døde, og han husker tilbake igjen livet sitt, denne fantastiske kona, barna, familierelasjoner.
Men vet Nils selv at han har sin siste dag?
Ja, han har bestemt seg for at dette den siste dagen.
Ok, du trenger ikke spoil det helt, men skal han ta livet sitt?
Ja.
Ok, fett.
Men det ikke en spoiler.
Det står du på forsiden, så det nei.
Ja.
Og den også, for det høres jo veldig trist ut, alt sammen, kanskje, men den småmorsom og sår og lettlest, ta med det også, lettlest. Det der Fjord-Norge, det livet, døden, kjærligheten, minner.
Ja.
Hvor lett det kan være, og hvor utrolig vanskelig det kan være.
En av de litt mer sånn høykulturelle av oss I den gruppen sa at han mente at dette var Frode Gryttens comeback, for at dette på nivå med det beste som Frode Grytten har skrevet. Og jeg har ikke lest mye av han før, men av de som kjenner det, så dette liksom noe veldig bra av han.
Hvis jeg kan komme med en personlig Frode Grytten innrømmelse, så han en sånn forfatter som jeg alltid tenker at han bør jeg jo digge. For han skriver nynorsk, han morsom, han opptatt av popmusikk, og han alt det der. Men jeg får ikke så mye ut av bøkene hans når jeg leser de. Men kanskje jeg skal gi den en sjanse.
Ja.
Ja. Ja, jeg blev I hvert fall oppslutt ganske, til tross for at jeg da var litt motvillig, startet litt motvillig, så blev jeg oppslutt til å se.
Og det var veldig gøy, når du hadde begynt å lese den, så var du så entusiastisk. Og det også en veldig kjekk ting å snakke om bøker når vi leser det. Det veldig oppmuntrende når man skal lese mye, at det kommer sånn entusiastiske tilrop liksom, om hur bra den var.
Ja.
Men jeg tenkte om vi skal gå videre neste bok, så vil jeg begynne fra den endre listen, for ellers blir det bare Nina I begynnelsen. Så da tenkte jeg å gå
til... Det kan vi ikke ha nå.
Nei.
Dere må jobbe litt med de notatene dere gir meg I forkant.
Nei, listen. Og så når vi har fordelt det, så har vi fordelt det sånn at jeg...
Jeg innkalte til en podcast med en viss struktur, og så glemte jeg å se...
Har lest litt for mye om dramaturgi, og vil ha konflikter der ikke noen.
Det var en vis mann som du ville kaste om på alt jeg hadde planlagt her, men greit det, Thomas, begynn på bunn, du.
Ja, eller så kan vi ha fire bøker av Nina I rad.
Kom igjen, Thomas.
Ja. Ja. Ok, da det Nervøse tilstander av Tsitsi Dangaremba. Som en uppväxtroman från Afrika I på 60-talet. Det står helt still för mig vilket land det är nu. Jag vet inte helt varför. Hur ska du det?
Zimbabwe.
Zimbabwe, beklagar. Uppväxten I Zimbabwe när landet är I färd med att bli fri från kolonialmakten I England. Det är en också lätt att läsa väldigt engagerande en väldigt kul ung jenta som växer upp I en extremt fattig familj. De har ingenting. De har inte golv liksom. Men så är hon så börjar boken sånt som detta. Första setningen är jag är inte lei mig då brodern min döde. Det sätter tonen då för att brodern fick gå på skola för att han var man då gutt och hon fick inte lov att gå för att han måste prioriteras och så dör han så då får hon lov att gå på skolan så därför så mente hon att det gjorde ingenting att han döde så vi får följa hennes de yngre tenåren då och det är en väldigt intressant bok så historiskt sett men också en rent sån generellt om att växa upp och manneförtryck I den världen som kanske vidareförde den till nu.
Och här kan dock ju benytta anledningen till att säga lite om statuterna till prisen för denna boken här har jag funnit ut är ju från 1988 egentligen. Så varför är den nominerad I årets pris? Revolverspörsmål.
Det är för att den är översatt på ny I 2023. Så det är det som I statuterna så står det det är att vi har det sån har vi för att vi ska kunna få med oss klassiker för exempel som är nyutgitt. Så då kan om någon ger ut på nytt något av Sokrates så kan har det en chans att bli nominerad på något sätt.
Väldigt typiskt hvis Sokrates blir nominerad nästa år och tappar mot en eller annan sån norsk författare I 30 åren.
Ja. Så snackar med sin egen navel. Men det, så det är därför då. Så ja. den här också varit till utgitt på norsk för tror jag, men detta är en helt ny översättelse som en fristående då liksom. Väldigt spännande och morsom och inspirerande bok som jag fick mycket ut av selv om jag är ju så långt från henne man kan komma privilegier på alla måter.
Vi har ju snackat för I podcasten om Audre Lorde för exempel alltså ja. Detta med att växa upp med I fattigdom och som en absolut underdog. Fick du någon association att det alltså är det den där väldigt livskraften I bunn som en finner för exempel I den som vi snackade om i fjor?
Jag tänker mer på Lucy I så fall som var nominerad I fjor som har någon av de likhetsträcken. Men Lucy är lite äldre än vad huvudpersonen I den här boken är. Och har kommit lite längre I frigörelsen I sin egen frigöring, men det är helt tydligt att det är det hon för hon berättar ju tillbaka till 60-talet och så är hon säkert någon slags forskare av något slag eller ja. Så mm. men den där vildsinta egenrådigheten finns kvar. Ja.
Ja. Mm. Ja väl, nästa bok, jag vet inte vem som ska snacka och eller om det är på botten eller toppa listan.
Ja, jag kan ta den min nummer 2.
Ja.
Och det är Nora Ikstena, Morsmjölk som handlar om. Det var intressant när vi sagt om den här boken för någon i den här grupp, arbetsgruppen som jobbar med priset så handlar den om Latvia mm. Som är ockuperat av Sovjetunionen och för andra så handlar det om förhållandet mellan särskilt mor och datter och för mig så var det en ren mor och datterbok men för andra så var det starkaste fortellingen var ett lands frigörelse på en måte och grunden till att den heter Morsmjölk är att moren till fortellaren får sin karriär ödelagt av Sovjet. Hon är läge och kvinnoläge och vill forska på kunstig befruktning och sånt och får inte lov till det av Sovjet och hon är så bitter för det så hon vill inte amma sitt barn för hon vill inte smitta barnet med den bitterheten på en måte. Och så är det väldigt sånt symboliskt då och barnet kan sen när hon börjar på skolan kan inte dricka den sovjetiska mjölken i skolan, hon blir kvalmare. Det är så symbolhevig men den är också en väldigt fin fortelling om mor och datter där dattern egentligen brukar sitt unga liv på att hålla moren i livet för hon vill inte leva egentligen på något sätt. Men moren är samtidigt en lokal helt, de hjälper kvinnorna de lokala kvinnorna med sina problem då.
Det är ju drygt 30 år sedan dessa länder blev självständiga från Sovjetunionens sammanbrott. Är det en bok som föregår utelukkande mens de var underlagt Sovjetunionen eller får en förlösning i form av någon självständighet?
Är det en spoiler?
Ja, det jag vet inte om det är en spoiler. De två sista setningarna är ju det är kanske en spoiler.
Nej,
1989.
Ja. så man ser det bevegar sig, boken bevegar sig mot frihet då. För Latvia.
Mm. Ja. Och så är det två mor och dotter förhåll för det och då ja. Dottern och så är det morn och så är det bestemor så det är ja. Flera relationer med mor och dotter som inte är så enkla.
Ja. Ja. Och så du kallade den boken en trist roman som gör läsaren lycklig. Och det kan jag det syns jag också. Jag syns det är ju trist ting men jag syns den var käck och intressant att läsa.
Mm. Yes, och då hoppar vi vidare till Tallboy av Therese Backevold. Det är väl en blandning av lite sån psykiatri och andra världskrig och Nord-Norge och i det hela tatt.
Ja. Och försidan har då ett lite i alla fall efter att ha läst boken så vet du att det som är på försidan är en teckning av Tirpitz. För huvudpersonen jobbar på inte ett psykiatriskt sjukhus men på Åsgård psykiatriska sjukhus i Tromsø och är fanatiskt upptatt av Tirpitz. För den bestefar som har varit i närheten och samlat all världens ting som flyter upp från denna båten och hon också finner.
Ja, alltså för de som inte är en andra världskrig nörds Tirpitz var då ett tysk krigsskepp.
Ett tysk krigsskepp som blev bombat av engelskmännen.
Ja, och som ligger i fjorden uppe där.
Som ligger i fjorden ett stycke utanför Tromsø. Ja.
Och de har brukt delar från Tirpitz till att bygga sjukhuset med.
Ja, jag har tagit lite härifrån och lite därifrån och ja, och det var, jag husker inte, 1600 sånt som omkom av tyska soldater i den.
Okej, men vad är linken här mellan psykiatrin och Tirpitz? Utom att du är upptatt av båten då?
Det jag syns är fascinerande med den boken är att detta är ju då en plejer som i plejerrollen som går till detta sjukhuset för att hjälpa de sjuka, men utöver i romanen så går det dåligare och dåligare med huvudpersonen. Så det är en slags sån sammanbrudd skrivet. Och så är det helt den där sammanligningen med den båten hvor alla har omkommit och dessa tingene som kommer för det kommer ju pass och skosålar och liksom ting kommer flytande till överflaten. Men här hos denna huvudpersonen så verkar det som det som kommer till överflaten är att allt bara spräcker upp. Och hun får også et forhold til en av pasientene
En astronaut.
Som ja, som astronaut och har stadig fortellinger om sitt liv som astronaut.
Är detta lite morsomt det här sånt ut? Det kunde varit en Erlend Loe text detta i mitt huvud. Eller tar jag fel?
Om det varit Erlend Loe som skrev det hade det kanske varit det.
Ja, den är nog inte det. Nej, jag syns inte den var så så morsom. Nej. Den är lite
lite absurd av
till. Den är lite absurd och lite äckel. Men jag syns beskrivelsen är väldigt väldigt fin och här är det också då en vansklig för denna huvudpersonen har också ett vanskligt förhållande till sin familj, sina föräldrar och systern som är så fantastisk och ska barn och hon själv bara går upp till sjukhuset och allt som sker där uppe. Så nej, morsom syns jag inte den var.
Nej, då har vi fått avkräfta det. Det är gott att ha en ännu mer folklig studio än en skarve litteraturvetare. Vi går vidare till nästa bok som är Piranesi av Susanne Clarke. Och jag har sett Susanne Clarke sina böcker i biblioteket ganska många gånger, men jag har aldrig kommit på att vilja läsa något av det. Uavklart kast grund. Men förklara mig vad boken är, Thomas. Det är coveret ser ju lite pirrande ut med en slags mytisk skickelse som spelar flöjte på en sockel över ett flammahav. Mm. Sån cirka. Mm. Vad står inne i den?
Alltså, det här är en sån bok som man inte ska veta något om för man läser den. Den är på någon plats kategoriserad som fantasy. Men det syns jag inte är nödvändigt. Det är inga dragar eller svärd eller hobbitar i den här boken. Men den utspelar sig i en värld som inte är helt avklart vad det är på en måte. Så man lär känna en person som berättar om hur han har det i den världen han bor i. Han bor i ett gigantiskt hus som är egentligen oändligt stort. Och den bygger sig upp sakta men säkert så man får veta mer och mer och mer ju längre in i berättelsen man kommer. Och det här är en av de böckerna som jag skrev om när jag skulle läsa den till den här listan, så skrev jag på Instagram om den och så spurte jag, syns ni jag ska läsa den här, för det är så mycket att välja på att jag, det är säkert att få ett input, och jag har aldrig fått så mycket kommentarer om att detta är en fantastisk bok, men jag vill inte säga någonting om den. Men läste den här boken ändrade mitt liv. Och det syns jag väldigt överdrivet, men jag likte den otroligt gott. Det är en mystisk, vacker, rar bok.
Ja, det hör så mig ut som det är en bok som kanske kräver sin läsare. Alltså du måste vara villig till att gå med väldigt öppet sinn och godta att ting är lite oavklart.
Ja, du må, den är inte vansklig att läsa, men du måste ha tålmodighet för det är inte action. Sant? Du må ha tålmodighet och du må köpa boken. Du må acceptera att du inte vet vad världen är. Och så ettervärt. Så det syns jag är ett gott råd när du går in i boken, att du bara accepterar hur för jag var omedelbart irriterad för vissa ord med stor bokstav som det vore namn. Men det förklarar sig efter vart varför det är sånt på något, och det är inte irriterande, men det är en grund till det.
Ja.
Mm. Så anbefaler starkt.
Ja, kult.
Förlaget kan också kanske göra en jobb på försidan där.
Ja, den norska versionen ser väldigt ut som en barnebok.
Mm. Det gör den engelska versionen också.
Ja, men den norska ser ända mer ut som en barnebok.
Okay.
Så jag, för då är bokstaven liksom ja. Sån dansa lite.
Ja, den ger inte väldigt hint om vad som är, kan man är för som man är idag.
Nej,
syns jag. Men det är kanske en del av appellen är att den inte ska veta det en gång.
Ja.
När den får den i händerna.
Och jag är inte helt säker på vad den handlar om ett på jag läste den heller.
Nej, sant.
Men jag likte den väldigt gott. Det var akkurat som att du hade sån white noise på i ett par dagar men så läste den, eller liksom bara sån, du var helt egen världen som bara var nydlig.
Ja, ja, det är ju det en vill böcker ska göra gärna. Så tar dig med väck från Rema handlepåsarna och in i en annan verklighet.
Ja.
Mm. Vi kan gå videre til den som heter Jeg vil våkne til verden av Caroline Brennjord, og det jo en diktsamling som mange har hørt om og lest, tror jeg, for den fikk mye oppmerksomhet når den kom ut i 2020. Og den blitt løftet inn i prisens 10 nominerte bøker, for det går an. Bøker kan være 4 år gamle og bli nominert.
Det kan være 5 år gamle.
Ja. Det kan være 5 år gamle.
Og det jo en av de tingene også vi har vært nøye med, at det skal være, ikke bare være helt nye ting.
Ja.
Den her diktsamlingen, altså det vanskelig å snakke om hva en diktsamling handler om på en måte, men den tar utgangspunkt i forfatterens moren til forfatteren som har tatt selvmord. Så det på en måte en slags kjærlighetsforklaring til moren i etterhand liksom. Og jeg tenkte bare jeg kunne lese et kort dikt for å få liksom litt inntrykk av hva det da. I skogen ropte vi navnet ditt i stykker. Du hadde forlatt det, og alle oss som likte å ha navnet ditt i munnen og kalle til oss et kjærlig menneske. Så det liksom til moren. Det fanns andra mer umiddelbara texter, men jag følte att det blev lite rått, och men detta var en sån god representation av det savnet som gör att hon har skrivit den här boken då.
Mm. Och den fick ju, den gav ju Caroline Brennjord sitt stora genombrott när den kom. Den boken, den har ju truffat många läsare, speciellt unga läsare har jag skönt på Sølvberg i alla fall.
Mm.
Och vi kan gå vidare till lite mer dikt, nämligen Allt som skranglar av Erlend Skjetne. Her må jeg innrømme at jeg har hverken hørt om titlen eller forfatteren. Men Nina, du holder boka i hånda, og hva kan du fortelle om Alt som skrangler?
Ja, det altså en diktsamling om en far som skriver dikt i et forsøk på å forstå sønnen sin, som språkløs og som har noen diagnoser som gjør det vanskelig. Og den jeg skal ikke lese diktene. Jeg har fått beskjed med venner at jeg ikke skal lese noe på nynorsk, så det skal jeg ikke gjøre. Men
altså lese høyt på nynorsk. Ja,
ja ikke høyt på nynorsk.
Du har en svenske som leser norsk, altså.
Ja, ja,
det må
jeg
du kunne lese
bedre,
nynorsk.
Tross alt. Det fikk sa mine venner i hvert fall. Så det skal jeg ikke gjøre. Men det da, han skriver da om sårigheten med dette barnet som ikke som de andre, og forsøkene på å kommunisere, og livet som ikke ble helt sånn som man hadde trodd, og ja.
Det høres jo veldig selvbiografisk ut, uten at det har noe med saken å gjøre egentlig.
Ja, det det vel, det tror jeg der. Ja, jeg tror at det selvbiografisk. Jeg sitter også og ser på bildet, for jeg vet ikke helt. Det bildet på viser et sånt lekehjørne, jeg litt usikker på om det også har noe med om det hjemmefra eller hvor det men ja, den nok biografisk. Samtidig så jo også dette, det jo temaer som ikke trenger å være så fremmede for veldig mange, hverken av foreldreskap eller foreldreskap til barn som ikke helt A4 og sårheten der.
Ja, eller tap eller fravær av kommunikasjon opplever jo mange i forhold til sine foreldre som blir demente, for eksempel. Altså, det jo andre mekanismer enn når det gjelder barn, men det jo å oppleve at språket ikke finnes lenger, eller ikke finnes i det hele tatt, det jo en tøff situasjon, for det jo språk vi bruker for å navigere i verden med. Altså jeg tenkte jo på Olav Nilsen har jo skrevet mye om sin familiesituasjon, som jo kanskje litt parallelt med hans, eller det tema i den boka du har der. Var noen link der, sånn som dere så, mellom Olav Nilsen sine bøker og denne?
Kanskje at begge to viser sinne, liksom at sånn som en av de tingene jeg husker best fra den Alt som skrangler er at han alltså de känslorna hur orättfärdigt det är att den där ungen är ju helt frisk. Varför kan inte mitt barn vara friskt på något sätt? Och så det med Ulrik Nilsson också är sån att den konflikten mellan älskat barn som ödelägger ens liv på något sätt, att ja, att det är någonting parallellt där syns jag.
Ja, det ganske upolerte de følelsene, og det synes jeg fint, det der at, ja, at det kommer frem det at, at man faktisk synes det urettferdig, og alle andre har disse velfungerende barna, så sitter man der med et barn som ikke i dette tilfellet ikke har et språk, og det et av diktene som, hvor han sier at barna hans 3,5, men han pleier å si at det 3, fordi at det opplagt ikke følger de andre 3,5-åringene, som også veldig fint. Så ja, det nok noe der, ja.
Mm. Hvis vi går videre til Skinnende døde, hvem er det som har med seg den? Det Thomas har med seg den.
Ja.
Og i gata for en selvbiografisk fortelling, kan vi si det sånn?
Ja. Författaren Mastak Shafieyan, han är född och uppvuxen i Iran, men bor nu i Norge och har tagit författarstudie i Norge. Och skriver så boken är utgiven på norsk. Men han skriver om sin uppväxt i Iran under Iran-Irak-krigen. Och det är väldigt snart efter att Ayatollah har tagit över landet på något sätt, så det, folk är fortfarande lite i chock, och han har en onkel som jobbar som skuespelare som inte får jobba som skuespelare längre. Så han, det är väldigt sånt det skifta mellan en normal barndom där de cyklar i gatorna som barn gör, och så plötsligt måste de löpa in i ett bomberum för att Irak släpper gas eller sån, och så tas allt detta så här också där på något sån ting som att han har dåligt samvete för att han slog en gutt som egentligen har varit snäll mot han. Och det sitter han igen med som 35 år senare på något sätt, och det känner jag så gott igen att du, den personen huskar säkert inte det, sant? Men du sitter igen med såna, och det syns jag var så fint att jag vet inte hur det växer upp under en krig, men det visar sig ju att man likväl har många av de samma känslorna. Så familjen blir liksom skuva runt här, i familjen är inte såna som de borde vara enligt regimet då, så de får inte, finner inte ett bra plats att bo, och de får inte jobba helt, och så berättar han från han går runt i gatorna i Oslo, tänker tillbaka, och så är vi i Oslo lite och så är vi tillbaka i Iran igen. Det är en väldigt fin, det är en debutroman, men det skulle man inte ha trott. Den är fantastisk, språket är nydlig, fantastiska skildringar och väldigt sån smart men lätt.
Och så är det så otroligt idylliskt, syns jag, det försidebilde med den, det är en liten glad gutt och en geit som står och smiler ut i kamera, och så ser lite sån, det minner om såna norska postkort där de har hämtat en ku och en dam i bunad, men här är en liten gutt som
de är lika kameravante begge to, både geiten och gutten.
Geiten smiler och gutten smiler. Ja. Och det ser långt ut, alltså det ser ut som det är någon gasangrepp från någon städer eller krig och eländet, och det är bara idyll.
Det är väl det som går igen i många krigsfortellingar, att själv i de allra värsta konflikterna på jord och situationerna, så är det mycket sån vänting. Och lite kedlig av och till, att det
är
vanligt. Det vanliga sniker sig in överallt.
Det var en av de som slog mig med den där att vardagsscener på något sätt mitt i ett gasanfall på något sätt, så jag likte den jättegott.
Ja, det är lite på sida, men jag läste ju färdig den dystopi-trilogin till Margaret Atwood i fjor. Och där är det sån, ja, vi mänskligheten är färdig med att gå under, men då sitter vi nog runt det bålet här och är lite kedliga bara. Vad ska vi finna på liksom? Ja. Du kan ju ha dödsangst hela dagen, för då slutar ju kroppen att fungera, tror jag. Ja väl. Vi närmar oss slutet av lista, men vi har inte snackat om den unge lovande lite okänd författaren som heter Mikael Niemi. Han har skrivit en bok som heter Kokebjørn. Här är det matskickar från våra naboland som står på menyn, är det inte det?
Alltså detta är någon slags historisk roman i en slags krimdrakt, kan man säga. Någon i arbetsgruppen kallade det för en nordsvensk Sherlock Holmes. Och huvudpersonen är han som grundlade lästerianismen av alla ting. Och det för mig har ju inte speciellt positiva konnotationer, men han är en väldigt charmerande och kul präst då i den här boken.
Ja, gott jag vet henne sån i årsmässigt
1800-talet
i Nord-Sverige.
Ja, langt, langt, langt opp til
Nord-Sverige. Ja, det stedet vandret jo rundt og spredte lys og glede. Ja, de gjorde ikke det. I hele Norden, altså både i Troms og Finnmark og Nord-Sverige og innover I Finland.
Ja, ja. Men for å være seriøs da, Mikael Niemi jo en enormt kjent forfatter, han har solgt 100.000 vis av bøker overalt.
Han sånn Norgesvenn, tror jeg.
Han Norgesvenn, ja. Han en Sølvbergevenn, vi elsker han. Ble det mye diskusjon når vi tok med Kokebjørn på lista? For dette den boka folk... publikum vårt har lest, der han har solgt 50.000 eksemplarer, han har lånt I mye mer enn det. Hvis det en bok her, låneren I gata, stemmer på, så det Kokebjørn. Skal vi bare gi ham prisen med en gang? Fordi han så kjent, ikke fordi han best, men fordi han så mye mer kjent enn mange av de andre.
Ja. Det tror jo ikke jeg, der kommer jeg fra folkets røst, jeg tror jo ikke nødvendigvis at det sånn som alle kommer til å tenke sånn, å nei, han jo alt for kjent, hvorfor ligger han her? Det tror jo ikke jeg at det kommer til å skje. Jeg har 50.000 solgte og masse utlånt, men jeg tror nok helt sikkert at det mange, mange andre som kan glede seg til å bli kjent både med navnet og denne boken og forfatterskapet.
Ja, jeg mener ikke at alle har lest den, men jeg mener at han den flest har lest. Ja, så hvis du skal gi en stemme, ja, så gir du stemmen din der liksom.
Ja.
Men var det en del av diskusjonen i forum at nei, vi kan ikke ha med han. Han er på en måte en annen kjenthetsklasse enn mange av de andre navnene har.
Nei, inte med han, men vi hade
en eller grund inte med han.
Men jag kan andra dock hemma som var nästan
Vigdis Hjort för exempel.
Ja, hon blev ju nominerad lite av den grunden.
Hon var med väldigt länge, ja. Men det var många som kände att det aldrig är långa köer på hennes böcker.
En för dockito stod ju här uppe halleluja för igenkännelsen.
Ja.
Av Vigdis Hjort.
Gjentagelsen.
Ja, samme det. Gjentagelsen.
Gjentagelsen,
gjensmagelsen, samme det.
Ja.
For noen uker siden, sant?
Ja.
Så jeg rente med at dere dro opp dit med det oppdraget at denne boka skal inn. Eller yes. Så skal vi gjøre unnemlige ting på torget hvis ikke denne her kommer på lista. Men hva skjedde?
Ja, den var til og med en av... Det var det vi mente med at man kan ikke bestemme de her folkene. For ja, den var en av mine favoritter. Og jeg gjorde unnemlige ting på torget. Men det gjorde ikke. Men den kom in igen men vi blev egentligen eniga om att vi kan den säkert kan vara med lite senare för nu blir den mens vi var och hade de här samtalen så blev den då vann den var det kritikerprisen den vann och då följde vi att den, det är allerede så mycket snack om den boken och den har allerede så länge kö på biblioteken och det hjälper inte om vi har 300 I kö och vi köper in 10 extra exemplar så vill det fortfarande vara kö så att ingen som reserverar den för att prisen sin skyld vill kunna läsa den för prisen allerede delt ut.
Okej, så gjentakelsen av Vigdis Hjort är en slags exempel på lite detta spännande som prisen står I då mellan att kåre den bästa boken och att få upp läsningen på bra men inte så sykt kända böcker som Vigdis Hjort sina.
Ja. Men det var bara ett exempel. Det var också andra såna böcker som vi följde. Men akkurat med den tror jag det var att den var så väldigt populär och den vann pris mens vi satt där och då följde vi att vi kan vänta lite med den. När jag följer mig ganska säker på att den kommer efterhvert för den är otroligt bra. Syns jag.
Ja, och Kokebjørn var det jo lange kör på när han kom.
Ja.
Och hvis folk nå blir mint på att han är fortsatt lika bra och vi har ingen kö.
Han har rett og kommet med en ny bok ja. Så det, han jo et navn I tiden
Ja, og det var siste året for den boken Den gitt ut på norsk I 2019 Så vi har en tidsbegrense på 5 år Så ja. Jeg tror at den har vært nominert hvert år Så det var noen som elsker den nok til å få det med hvert år Og så I år så tror jeg det er også det gjelder å sette sammen en lista som med litt av hvert Det skal være noe for alle Och vi har inte haft något som liknar krim för och då tror jag alla syns det var lite göj.
Mm.
Och så som sagt checkt ha med något namn som folk också känner igen då.
Ja, sant. Och nu har vi varit igenom de 10 böckerna och listan är där ute. Vad sker nu fram till höstens utdelning? Vad är på något sätt milepelarna I litteraturpris halvårs jule?
Ja, nå skal lånerne få lov også å bestemme. Så nå, fra om noen uker, så vil det komme stemmesedler, papir og på nett. Og så håper man selvfølgelig at disse bøkene da blir lest gjennom sommeren, så det blir en sommerles for voksne. Og at, ja, at det stemmes, og så vil da den vinneren, hvem det nå enn måtte bli, bli kåret I oktober en gang.
På Deichmann... Bjørvika ska vi ha en stor utdelnings bonanza. Men jag och Nina ska presentera alla böckerna lite närmare en gång I begynnelsen av juni på en bokprat. Men det kommer också kanske lite mer både förra och efter sommaren när vi när listan är offentlig så kan vi planlägga lite mer.
Ja. Mm. Det har varit Nina och Thomas, tusen tack för att ni kom
tack. Och
lycka till med vidare läsning. Är det gott att ha fri nu när kan ni läsa vad ni vill? Slippa vara bundna till dessa 56 nominerade.
Lite så, men det här sista har varit storartet och jättegøy att få läsa dessa böcker som är då. Inte ville läsa det.
Jag också jag liker att ha liksom
ja, det är så gøy.
Och det är käckt att ha du betingar till läsning du inte har läst heller så jag är lite sån I villrede nu vad jag ska läsa men nu håller jag på att läsa Middelmart till ett arrangemang som är Janne Stigang som ska ha.
Detta har jag fått med mig Thomas. Du kan gott nämna det på den Instagram-konton din av och till att du ska ha den Middelmart-tingen för det har liksom det har gått helt under radarn min.
Ja, okej. Okay, jag beklagar.
Det går på de 16 utläggen.
Jag ska skruva upp det lite.
Det du måste vara så smålåten med det du håller på med och såna projekt.
Nej, nej, jag ska tänka på det.
Inte bara tänka, du ska göra det.
Ja.
Okej, okay, läs Middelmart, läs de 10 nominerade till litteraturprisen och så kommer det nya böcker och ny utdelning nästa år. Så kanske det kommer nya skatter upp från
det gör det.
Det blir kul då.
Mm. Ja.